Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson. Och det här är avsnitt 34 där vi gläntar på dörren till framtidens växtförädling där forskarna försöker ta fram vattenresistent korn. Och framtidens hus, det byggs i trä som är bra både för klimat och sysselsättning, visar ny forskning. Sen ska vi på älgsafari och träffa den unga entreprenören som tjänar pengar på att visa upp skogens konung. Veckans bonde berättar om hur han får lönsamhet i sin mjölk- och köttproduktion. Nu kör vi. Ja, som ni hör så är min parhäst Camilla Olsson sjuk idag. Så det är jag, Anna Nilsson, som håller i spakarna för detta program. Och just nu debatteras ju smågrisdödligheten på bästa sändningstid i bland annat Sveriges Television. Och det är en internationell jämförelse som SVT har tagit del av som visar att svensk grisuppfödning ligger i botten när det kommer till hur många kultingar som överlever efter födseln. Och det visar då att 18% av nyfödda kultingar dör i Sverige då direkt efter födseln. Men en annan studie visar att 25% av de nyfödda smågrisarna dör i Danmark. Och det är då när man räknar kultingarna som dör under själva födseln. Men där fixeras ju suggorna och det innebär ju också då att färre kultingar kläms ihjäl, vilket det ju inte görs i Sverige. En annan sak som det förstås pratas mycket om är den rådande mjölkkrisen. Och nu riskerar 800 mjölkföretag att gå i konkurs. Och i onsdags förra veckan, den 18 februari, då höll landsbygdsminister Sven-Erik Bucht möte i riksdagen. Men han gav inga löften om hjälp från staten utan bollade vidare till banker. Så det kom inga klara besked från det mötet. Och mer om detta finns ju förstås att läsa i tidningen Land Lantbruk och på vår webb landlantbruk.se. Och det är tufft läge för mjölken men ljusare för köttdjursuppfödningen just nu. Och nu ska vi över till Kristinelunds gård söder om Kalmar som har produktionen integrerad med mjölk och kött. Och så här säger Aron Cedergren om hur de gör för att få lönsamhet i företaget. För det är dags för veckans bonde.
Vi var rätt inställda på att det skulle bli tufft då. Blev väl överraskade att det skulle gå så fort. Mjölkprissänkningen kom redan halva 2014. Men vi var rustade så vi har trimmat produktionen och buffrat en del. Stärkt kassan innan 2015.
Men ni har också integrerat då med köttdjursuppfödning för det upp djuren på gården var, och där ser det ljusare ut.
Ja, slaktdjuren är ju det är ju det roliga i dagsläget. Och vi är ju då integrerade med de 500 mjölkkorna så blir det ju ändå ett par hundra tjurar till slakt och även rekryteringsdjur eller rekryteringskor. Och som det är nu så är det stabilt slaktpris och det ser ju faktiskt ut kunna vara så en tid framöver också. Det är förhållandevis bra avräkningspriser i övriga Europa också. För även det är ju globalt.
Och hur tänker du för att optimera liksom lönsamheten inom köttuppfödningen?
Vi har ju förhållandevis effektiva och lönsamma stall. Men det som vi gör nu är att man vässar lite på foderstaten. Och det vi har gjort senaste åren är att vi har optimerat majsen. Som är ju vårt billigaste grovfoder. Och det passar väldigt bra till 20-årarna.
Mm, så mindre vall och mera majs?
Ja, Grovfodret till tjurarna är ju i huvudsak majs. Men sen så har vi tillgång till en del restprodukter från eller biprodukter från potatispulpan tänker jag på då, framförallt från lyckebestärkelsen som vi har nu under vintersäsongen.
Vad ska du göra mer idag på gården?
Idag vi går på ljusa tider, det är snart vårbruk, så att vi ska spika växtodlingsplanen eller vårsådden. Växtodlingsplanen brukar ju vara ett levande dokument, men någon gång måste man ju planera hur det ska bli. Så vi ska beställa utsäden vad det gäller majs och korn och vete. Det är väl de stora grejer som måste ske idag för den sista dagen.
Vad har du för tips till andra?
Ja, vi är även med, kör ju lin, vi är med i Lin Lantbruk och de här små sakerna man kan göra som man sparar 5 minuter varje dag och ja, precis, man analyserar alla kostnader och ser vilka investeringar som är mest lönsamma.
Och här, nu står vi här då vid ungdjursstallet. De är precis, det är några nykomlingar här som gråter lite.
Ja, de är nyavvanda dagen till ära. Så de klagar ju högljutt.
Och här ska ni, det som kommer hända i år också är att ni kommer att bygga ut här.
Ja, det har vi sagt. Det går inte att bromsa suran för spacke. Så vi har tagit beslut på att öka djurantalet. Både mjölkkorna och köttdjuren. Och just det här stallet och kalvstallet ska förlängas då med 40 platser till och ett annat stall där vi har både mjölkkor och köttdjur ska vi förlänga ytterligare 30 meter.
Mm, och det ska stå klart då i augusti?
Ja, det här måste vara klart i augusti efter de kalvningar som kommer och det andra ska vara klart till inställningen i oktober. Så spaden ska ju märka nu så fort det bara blir kärnligt.
Ni gasar er ur krisen? Mot ett stabilare 2016 kanske?
Precis, det här blir ju mycket av det här görs på marginalen. Vi har ju alla fasta kostnader och vi har haft väldigt bra växtodlingsår i ryggen, så vi har byggt upp lager vad det gäller både grovfoder och spannmål och även ett bra djurmaterial som vi vill få fram mjölk av istället för att skicka på slakt.
Och till slut då, vad önskar du mest av allt just nu?
Ja, man optimistiskt, men jag hoppas på att 2015 ska bli ett bra växtodlingsår och att mjölkpriset, att vi får stabila mjölkmarknad.
Det sa Aron Cedergren som driver mjölk- och köttproduktion på Kristinelunds gård i Vasponösa söder om Kalmar. Och Aron fick tillsammans med sina föräldrar Björn och Agneta Cedergren utmärka sedan årets spjutspets för sitt framgångsrika företagande för 5 år sedan. Och mer om detta och hur de har utvecklat sitt företag och hur det gått för andra spjutspetsar kommer det finnas att läsa i kommande nummer av Land Lantbruk. Och vem som blir årets spjutspets, det offentliggörs på LRFs riksförbundsstämma som hålls den 26-27 maj på Sånga Säby. Än är det ett tag kvar till vårbruket för de allra flesta, men i växthusen på Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, så har vårkornet redan stuckit iväg. Snart ska plantorna utsättas för ett blött experiment i forskarnas jakt på att identifiera genmarkörer. Och genom då att göra en översvämning av plantorna så ska forskarna ta fram på vilka kornplantor som har resistens att stå emot blöta förhållanden och på så sätt även stå mer rustad då inför ett förändrat klimat. Och så här lät det när jag träffade Anna Wahlberg som forskar inom genetik och växtförädling på institutionen för växtproduktion vid SLU Ultuna.
Vi har ett stort experiment här till höger som handlar om ettårigt korn och det handlar om att då identifiera genetiska markörer som kontrollerar tolerans till vattenmättnad.
Du är på jakt efter genmarkörer?
Ja, de här och genmarkörerna är ingenting annat än att de är olika, det man kallar för sekvenser i längs vårat eller plantans DNA. Och de här markörerna, de använder vi för att försöka identifiera de gener som då kontrollerar just egenskaper som vi är intresserade av för att förbättra våra grödor. De som just jobbar med och gör de här då prognoserna för hur klimatet kommer att förändras. De prognoserna ser ut just att det kommer att bli mer nederbörd både under vinterhalvåret men även under våren och sommaren, speciellt i norra delarna utav Sverige. Och eftersom det är korn, vårkorn som man framförallt odlar där, det viktigaste sädeslaget då, så fokuserar vi just då på korn. Vi har, det vi ser framför oss, har vi en mängd olika planter som ser, som vi vet då, genetiskt ser olika ut. De bär på lite olika gener.
Och det ser ut som en plantskola med så här höj- och sänkbara bord. Och...
Ja, precis. Vi har alltså planter i ett och ett halvt rum här i växthuset. Och som sagt var så har vi alltså då 300 planter som vi har då, så att, då sex olika kopior utav. Så det är mycket material som ska gås igenom och som ska utvärderas för flera olika egenskaper. Då.
Här inne så håller ni på med förberedelser då inför den här översvämningen. Så håller på att sortera ut kornplanter.
Ja, precis. Det du ser framför dig här, det brukar vi kalla för första bladstadiet då, va? Egentligen har de två blad då, men det här är det första bladet brukar man liksom inte räkna. Så de här plantorna är ju inte speciellt gamla. Kommer nu så finns de alltså i krukor i jord här.
Och de får här, de har växtlampor och det är reglerat här med temperaturen, men ganska varmt här inne.
Ja, det ska egentligen vara 22 grader tror jag här inne. Vi kommer att starta det här då experimentet nästa vecka. Just nu så har bara förberett, grott upp planter, sett till att det är bara en enda planta i varje kruka.
De ska få vara med av en översvämning?
Ja, hälften av de här plantorna kommer då, de är ju nu som du säger grupperade i tråg här då. Mm. Det är ungefär 300 planter här, eller 300 olika genotyper. Och varje planta som har en speciell genuppsättning, den har då flera olika kopior av sig. Så tre av de här exakt likadana planterna genetiskt sett, de kommer bara att få växa normalt så att säga i de här krukorna och bevattnas på normalt sätt. Medan tre av samma. Så vattnet vi kommer alltså då sätta till vatten så att vattnet kommer att gå upp till krukkanten. Och så kommer de att då vara i det tillståndet då under 3 veckor. Kommer vi att följa under deras tillväxt under de här 3 veckorna. Kommer att titta på hur många blad de har när de startar. Om de har börjat skjuta sidoskott eller inte så räknar vi antal sidoskott. Sen tittar vi också på om hur många av de här bladen som har börjat gulna. Sen jämför vi då det tillväxten i normaltillståndet med hur då just den här individen med den här genetiska uppsättningen, hur bra den klarar av detta. Innebär det då att just de som då klarar sig bättre har just samma genvariant? Och är det på det sättet, då är vi någonting intressant på spåret att i det här området, just på den här kromosomen, så finns det nog gener som just kontrollerar den här egenskapen.
Hur vi värmer upp våra bostäder har stor påverkan på vilka växtgasutsläpp som ges. Men forskningen visar att själva byggprocessen har lika stor betydelse i påverkan på klimatet som själva uppvärmningen då av husen. Och där är trä det vinnande materialet mot exempelvis betong. Det visar ny forskning från KTH. Och moderaten Johan Hultberg i miljö- och jordbruksutskottet gjorde gemensam sak med socialdemokraten Isak From och arrangerade ett frukostseminarium om ökat träbyggande. Mötet hölls i riksdagshuset och vår reporter Mats P. Ostelius var på plats.
Ja, jag heter Johan Hultberg och är moderat riksdagsledamot från skogslänet Kronoberg och jobbar i miljö- och jordbruksutskottet och är Moderaternas miljöpolitiska talesperson. Och jag tycker att det är jätteviktigt att vi ökar träbyggandet eftersom jag är övertygad om att det är en del av lösningen på klimatutmaningen. Bostadssektorn och fastighetssektorn står för omkring 20% av de svenska samlade utsläppen. Och jag tror att kan vi bygga mer i trä så kan vi sänka vår klimatpåverkan. Samtidigt så vi får fler jobb och fler företag, inte minst på landsbygden i Sverige, och möjlighet att exportera kunnande och färdiga produkter till vår omvärld.
Och vad säger du till exempelvis betongindustrin och sådär som tycker att politikerna ska inte lägga sig i det här? Det är marknaden som styr.
Ja, men det håller jag ju som moderat med om. Men vi ska ju ställa krav på bostadsbyggande till exempel att vara klimatsmart. Och då är det ju upp till respektive materials att leverera god klimatnytta. Och där tror jag personligen att träet står sig väldigt, väldigt väl. Men för mig handlar det inte så mycket om att ställa olika material mot varandra. Utan det kommer säkert behövas betong i framtiden också. Men nog kan vi använda skogen fantastiskt mycket mer än vad vi gör idag. Och bygga mer i trä. För det är en förnybar resurs som är en stående kolsänka som vi också kan bo i. Det är ju fantastiskt.
Isak From heter jag, är socialdemokratisk riksdagsledamot från Norsjö i Västerbotten. Jag sitter i miljö- och jordbruksutskottet och jobbar i huvudsak med de areella näringarna och särskilt med skogspolitik och skogsfrågor. Jag har tyckt och tycker att det är jätteviktigt att ta tillvara skogens potential i klimatomställningen samtidigt som vi kan möta den skriande bostadsbristen som är i hela landet. Och därför är det viktigt att man lyfter upp de faktorer som är viktiga för politiken att jobba med.
Jag heter Tove Malmqvist och jag jobbar som forskare i miljöstrategisk analys på KTH och jobbar med hållbara byggnader och bland annat livscykelanalyser av byggnader. Tittar man på det här med att bygga olika material så är väl en viktig sak att säga, tycker jag, att vi kommer ju ha olika sätt att bygga på och det kommer finnas olika material i stommen och så vidare. Och det, livscykelanalys kan ju användas för att titta på hur man kan åstadkomma förbättringar i de olika sätten. Tittar man på det här med trä jämfört med betong och just gör analysen kring klimatpåverkan så har ju trä en klar fördel naturligtvis. Men då handlar det ju just om att man tittar bara på en miljöaspekt och det är klimatpåverkan.
Finns det nackdelar med trä också i någon aspekt? Eller?
Nej, men jag tänker att det är ju liksom viktigt att ha helheten. Och det gäller ju inte bara olika miljöaspekter. Vi har pratat här under seminariet så kommer ju de här frågorna med biologisk mångfald och hur skogen brukas och så vidare. Och kring det här med träts upptag då av koldioxid så brukar man ju säga att det är en sak att tillgodoräkna sig det så länge vi har en produktiv skog som är ökande i andel. Men blir den istället minskande så är det inte relevant liksom att göra en sån bokföring. Men sen så är det ju alla andra aspekter kring, vi har pratat här om brandfrågor, innemiljöaspekter, livslängder på de här husen och så vidare. Så att, ja, det är ju, klimatfrågan är ju en jätteviktig miljöfråga som är högt på dagordningen. Men naturligtvis måste man liksom se till helheten med det.
Sist i inslaget hörde vi Tove Malmqvist som är docent och forskningsledare på avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH. För många skogsägare så ger älgen stora kostnader genom att orsaka betesskador i skogen. Men det finns de som tjänar pengar på skogens konung. En av dem är Erik Öster som driver Skullaryds älgpark utanför Eksjö. Och så här lät det när vår reporter Marie Henningsson åkte ut med honom på en fyrhjuling för att leta älg.
Kom nu då! Älgarna, kom här då! Älgarna, kom här då älgarna! Kom nu då! Kom här så får ni mat! Kom nu då!
Nu ska vi nämligen se om vi lyckas locka fram den här busige Micke. Jag kan säga att jag håller mig väldigt trygg på den här fyrhjulingen och vet vad gasen är. Erik, jag vet. Så du får vara kvar här om de kommer.
Vi står här i Skullareds älgpark och alldeles nyss så hade vi framme här en älgko, hennes kalv, som glatt åt pellets ur hinkarna. Men de är inte de enda här i hägnet. Vi såg ju också några som for runt här som galningar i några 50-tal meter bort här. Vilka var det som busade på?
Ja, det var tjuren Micke och så var det mamma Helga med hennes två tvillingkalvar Saga och Sune. De passade på att busa i det här busvädret som är ute idag.
Du säger vilket, om man ska åka safari, vad är det bästa vädret för att se aktiva älgar?
Ja, det är väl när det är lite regnigt och disigt väder. Gärna låg himmel, för då de tycker det är roligt när det är lite kallare då. Men det går bra i strålande sol med.
Om man kommer till er här i Skullarud så får man ju, nu åker vi fyrhjuling ut eftersom det bara är vi båda, men annars har du en safarivagn och så är det en timmes safari som börjar hos kronhjortarna som har funnits här på gården sedan 90-talet och innan dess så på ett annat ställe. Så att ni har ju mycket vilt här, men då börjar ni med kronhjortarna. Och hur många är det som finns där?
Vi har runt 70 kronhjortar för tillfället.
Och de älgarna ser här, de kan du ju nästan klappa. Men kronhjortarna brukar ni hålla lite distans till, eller hur var det?
Ja, vi brukar inte ha dem fram och äta hinkarna. Men vi har en hind, eller vi har namn på två stycken. Vi har en hind Singoalla och så har vi en hjort som vi kallar Göte. Och det är de vi har namn på, för det är ungefär vad man klarar av att komma ihåg dem.
Hur stort område går de på?
Och totalt så har vi ungefär 40 hektar inhägnat, ungefär 5 kilometer staket. Och hjortarna går på ungefär 30 hektar.
Högsäsongen den börjar ju fram på försommaren. Ni öppnar för, vad ska man säga, regelbundna safariturer vid midsommar.
Ja, direkt efter midsommar kör vi safari 2 gånger om dagen då, fram till sista augusti. Och sen så har vi även en kvällssafari som man kan rekommendera då. I juli och den går klockan 19. Och det är ju en spännande safari det också.
Du säger att just på kvällen så det är det naturliga när de söker föda och är på gång.
Ja, så de är lite mer aktiva då. Men de är ju aktiva annars med.
Vilka är det som kommer hit då och vill kolla på älgar och hjortar?
Och det är både vi svenska, turisterna svenska och sen så är det även en hel del tyska. Och från andra länder då som är här och turista.
Hur kom det sig att du började med älgsafari? För jag förstår att du öppnade ju parken förra säsongen då. Men var fick du den här idén från?
Jo, har jag kunnat åka upp och titta på hjortan i 20 års tid och tycker det är lika roligt. Så tänkte jag att då skulle jag dela med mig till er andra också då. Få möjlighet att uppleva en sån här upplevelse. För det är lika spännande varje gång. Då.
Nu har vi några hinkar här med pellets. Och som sagt, det har ju kon och hennes kalvar fram och ätit. Nu har de stuckit iväg här och ska umgås lite med Micke och de andra tjurarna där borta. De står under några tallar men de tittar hitåt och vi ser öronen är spetsade. Och, ja, vad kan, du berättar ju rätt mycket om djuren, deras beteende och vad de äter och hur de gör. Och vad tänker du på? Kan du berätta någonting om älgen?
Ja, det finns massvis att berätta om älgen. De är ju duktiga älgarna då. De sparar ju energi. På vintern kan man säga att de rör sig minsta möjliga. Så de går till det stället där det är mest mat. Till minsta möjliga energi då. Mm. Så det är därför de äter till exempel en tallplantering. För där kan de både äta, ligga, vila och sova. Men hade de haft något godare, till exempel sälj då, i en större omfattning någon annanstans, så hade de gått dit istället då, i och med att det är en godare mat. Men det finns för lite, så därför väljer man tallplanteringen.
Det sa Erik Öster som arrangerar älgsafari på Skullareds älgpark i Småland. Nu är Lantbrukspodden slut för den här gången. Men vi lever ju som alltid vidare i våra sociala medier där vi heter Land Lantbruk. Och vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Där det är ett ständigt nyhetsflöde om vad som händer inom jorden, skogen och de gröna näringarna. Sen finns det ju såklart mer att läsa om i våra tidningar. Land Lantbruk och Skogsland. Och Har du några synpunkter, idéer eller kommentarer på veckans program eller på uppslag som du gärna vill höra om här i podden, så mejla till oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Nästa avsnitt kommer den 12 mars. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.